Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-sur. Och nu är det ett riktigt fullsmockat raketskepp här som ska iväg till Mars. För nu är studion full. Paul Elvaje här.
Sab Sabba.
Magnus Jukas Ellenblad.
Asha Tavari.
Peter Öhling, SVT.
Ja, kolla vilken lineup vi har här. Nu blir det åka utav i den här studion. Jag tycker att vi hoppar på direkt. Vi måste snacka om Guram. UFC signade ytterligare en svensk. Det var Guram Kutateladze från All Star Gym som äntligen fick göra sin debut. Han mötte obesegrade Matyrs Gamrot som hade 17 stycken vinster. Han var dubbelmästare. Jag vill tro att det är KSV, va?
KSV, ja. Dubbla titlar, yes.
Exakt, dubbla titlar i KSV. Och när jag tittade igenom Gamrots record så, alltså, det var bra fighters han hade mött. Det var inte det här, och han kommer in med 17 vinster och 10 av dem har fler förluster än vad de har vinster, utan alla hade verkligen ganska, det var en solid bas han hade att stå på. Tre ronder, mycket nedtagningar från Gamrot, men jag måste säga det ändå, alltså på marken så tyckte jag faktiskt att Guram såg riktigt bra ut. Mange, frågan till dig där, din tanke om matchen, du som kommenterade i natt.
Nej, men jag har ju tittat en hel del på Guram senaste tiden på All Stars, lite på grund av ett annat match och sen, ja, bara spännande att se hans utveckling, och han är sjukt bra på marken. Jag var nästan, inför matchen var jag lite orolig att han kanske kommer vara för bekväm på marken, så att han liksom accepterar nedtagning och jobbar, för han har läskigt bra gard. På träning gör han omoplatas hela tiden, går på gogoplata, alltså hans ben, han är otroligt rörlig i höften och i benen, så väldigt imponerande. Och men jag tycker han gör en fantastisk match. Det här är två debutanter på sån nivå. Det är sjukt. Alltså båda killarna, de har verkligen, alltså det är hög nivå. Killen Guram möter, nu tappade jag till.
Gamrot,
tack. Så Gamrot har ju liksom, han är ju ADCC-mästare från Polen och Europa. Och polacker är ju fruktansvärt bra grappler, så han är riktigt, riktigt bra på marken, och Guram står upp. Och ja, det enda jag ska bara säga, jag tycker att Guram ska liksom klappa sig själv på bröstet lite mer än vad han gör. Jag sa i sändning, jag tror han vinner på en split. Och, ja, det var
det enda som oroade mig, att han stod efteråt och sa att han förlorar matchen. Det tycker jag inte han har någon anledning att vara så hård mot sig själv.
Nej.
Alltså det var ett split decision, och jag tyckte han vann. Jag tror många andra tyckte det. Alltså risken finns ju att folk lyssnar på honom och tycker att han förlorar, för det tycker jag verkligen inte att han gjorde.
Jag håller med dig, och jag tror att det lätt blir så som fighter, för man kommer ihåg det sista som hände.
Mm.
För sista ronden förlorar han.
Ja.
Och han blir nedtagen väldigt mycket, och då så här, fan, jag förlorade för att jag förlorade sista. Nej, men mitt rond två vann han. Solklart. Rond ett var tveksam.
Det var också så att andra halvan av rond två, då börjar ju redan där gå åt Gamros håll. Ja. Fast där han har gjort tillräckligt med nedslagningar redan för att vinna den ronden. För då ställer du ju en knockdown mot nedtagningar där Guram studsar upp jävligt snabbt hela tiden. För det är precis som Mange säger. Jag sa också split till Johan, kollegan, precis innan, och det var ju helt rätt. Det var ju rättvist domslut. Det hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Men jag tänkte också det här som ni säger med reaktionerna, att det kan liksom missgynna honom. Fast det enda jag ser är tvärtom, att folk säger, fan vad jag gillar han, fan är ödmjuk. Men jag tyckte faktiskt att han vann fighten. Liksom så här. Sen är det ju på lackerna
på mer.
Han var
inte lika hård mot sig själv på presskonferensen efter, tyckte jag. Så det kanske var just i stunden. Liten självförtroende grej kanske också. Han är ju van vid att dominera sina matcher och vinna på knock ibland. Och så att just, som ni säger, avsluta på det sättet kanske inte var riktigt vad han är van vid bara.
Sen tror jag att han har säkert jättehöga krav på sig själv och känner att prestationen inte var där han vill visa upp sig för första gången. Fast vi tycker det, för att det var en jättebra match och han gjorde jättebra ifrån sig, men han själv har säkert enorma liksom, krav på vad han anser är godkänt och för att han ska vara nöjd Men han sa ju på presskonferensen också att han skulle kolla igenom matchen med teamet, och då tror jag att han kommer se vad han gjort rätt och vara mer och mer nöjd med sin insats.
För han fick ju fight of the night här också. Så
att det var det jag skulle fråga, han fick det va?
Ja, det fick han.
Och det är ju med, det, till 50 G's.
Ja, definitivt, och det är ju med hård konkurrens med tanke på huvudmatchen, så att det är verkligen ett avstamp direkt. Och jag måste bara säga att jag är så jäkla glad för Gurams skull. Alltså det finns ingen som förtjänar det. Alltså du vet, vi snackar om debutanter, men det här är grabbar som har verkligen jobbat upp sig för att vara redo för det ögonblicket och visa redan att de håller den här klassen liksom, och gå in och besegra ett namn som Gamrot på det här sättet, få bonusen liksom, det är så grymt för honom.
Ja, han
är
väldigt bra statement i sin första match. Alltså det är skillnad på debuter och debuter, för han fick ju väldigt tufft motstånd.
Ja. Verkligen, och bara att de la dem också på det här huvudmatchen på prelim som han var lagd. Fantastisk position. Alltså jag låg i soffan och kollade på det här, men alltså jag kunde känna att det här är inte så sjukt. För oftast så sitter jag och kommenterar många gånger med dig, och då är det en nervositet, men man är under en arbetssituation, så den är under kontroll. Men här var jag verkligen bara jättenervös och det var sjukt jobbigt. Och speciellt när hela announcementet kommer då, vem har vunnit, och de börjar yes, ja, jävla skönt. Och då kunde jag verkligen slappna av. Men det var en nervositet att bara sitta och titta. Jag tyckte det var jobbigt. Och det betyder ju också som du säger, alltså, det är verkligen Guram, det är en sån jävla skön snubbe. Det är verkligen en kille med båda fötterna på jorden. Otroligt snäll, väldigt ödmjuk. Och se han får den här vinsten, får de här 50 000. Alltså, grattis.
Jag älskar den här vågen som jag tycker är sen ett tag tillbaka. Sen folk egentligen börjar tröttna på McGregor, då blir det mycket mer liksom att fighters säljer in sig och får fans genom att vara autentiska till sig själva. Guram är ett perfekt exempel på det. Han får fler och fler fans. Jag kollar på hans Instagram, han har ju liksom dragit på sig 20 000 plus följare sen bara Fight Week liksom. Och nu efter det här, att folk ser att han liksom, jag är en ärlig man liksom så här, och folk gillar det där, för de är så trötta på den här charaden och liksom skådespeleriet som har varit tidigare liksom. Sen visst har vi ju sådana som kan, så att, men även där, det är ju liksom han säger ju också bara vad han känner. Det här skådespeleriet försvinner lite grann, bortsett från Colby Covington kanske då.
Sebba, vad var din tanke när announcementet kom?
Jag förstod domslutet helt och hållet. Jag tyckte inte det var konstigt. Jag tyckte det var split decision. Guram vann två ronder. Och sista var väl den som jag anser han förlorade. Men det ska ju räcka till vinst. Och jag tyckte det var imponerande. Man fick se hela hans repertoar. Och jag tror att många i den divisionen nu ser att den här killen är allround. Han har spets i sin striking. Han har en ortodox fighting-stil också. Jag tror det kan skapa lite bekymmer hos många faktiskt.
Och inte det minsta tecken på liksom UFC jitters som man pratar om, alltså inga nerver alls, utan självförtroende från start. Och jag tyckte det var så, alltså nästan märkligt tyst om Guram inför matchen, att det var väldigt många som pratade om Gamrot och liksom med all rättarna 17-0 och kommer in och mycket hype kring sig. Men det var nästan ingen som pratade om Guram, men eller inte förrän efter.
Ja, men det är vi i Sverige som vet också. Gamrot har ju varit en framstående fighter på Europascenen. Och det har väl inte riktigt Guram varit. Även om vi vet vem han är, så har inte någon som har stuckit ut på det sättet. Med 17-0 mot bra folk, dubbelchamp i KSW. Det är som när någon är dubbelchamp i Cage Warriors.
Exakt.
Det skapar ett namn. Men jag tycker Guram är en fantastisk kille som man är så glad för hans skull. Och det jag gillade lite, det var i rondpausen, så Cederhoff var ju liksom taktiskt bra, så står
Kamsen.
Det jag gillar med, och det var precis det jag själv kände att jag efterfrågar ibland hos Guram, det är bara, kör. Guram är så strukturerad och så tekniskt skolad, så ibland blir det lite för bra.
Ja.
Och det Kamsa visar, det är ju bara kör, slå, står och svingar. Och han kommer ju ut i andra ronden, speciellt i början, och börjar liksom löda på
det. Sekunder.
Han försökte få igång en också genom att banka på buren, så domaren fick säga till att du får fan lugna dig liksom.
Men precis, det var riktigt bra och kul att se samspel de två emellan, och leveransen.
Så, jag tänkte en grej, när du lyfter det lite om att han kan ha flygit lite under radarn för dem i Europa. Det finns en anledning också, bara för lyssnarna, att han har haft visumproblem eftersom att han inte hade ett uppehållstillstånd i Sverige fram tills för typ 2 år sedan, tror jag var. Då löste det sig. Och det har ju också hållit Guram stängd på ett sätt att han har bara haft möjligheten att fightas i Sverige. Mm. Därför har han inte varit i till exempel Cage Wars eller de här andra galerna. Och sen när allt vände med då det här visumet, då har ju en helt ny värld öppnat upp sig för Guram. Fler möjligheter, då har man kunnat börja prata om UFC på riktigt. Och jag tycker att det på ett sätt så är det ju så bra, för att han har inte synts, men nu kommer han in och nu ser alla honom.
Verkligen, och sen att han är Kamsats teammate, det har ju under Fight Week så här, alla ryska kanaler flockades ju runt han, och där fick han massa liksom intervjuer, och ja, jag och Kamsat bodde på gymmet liksom så här. Men jag vill bara, innan vi släpper den här matchen, så vill jag bara understryka, det är mest polacker som klagar på nätet och sådär.
Ja, det var det jag såg också.
Men det, alltså så här, bara så att alla fattar, när vi snackar Unified Rules och såna här grejer, total strikes spelar ingen roll. Antal nedtagningar spelar ingen roll. Det är effektivitet som räknas. Så det, får du ner någon, då ska du göra något på marken. Liksom striking, då ska det vara impact i slagen. Så att kollar på den här matchen och säger att Gamrot var mer effektiv, nej, då är du lite fel ute. Ja, även om det var
han
tight,
hade ju liksom 4 nedtagningar, va? Men alltså, han gjorde ju inte mycket skada på Guram alls.
Nej, och alltså, inte, det var Guram som
var det han som var aktiv från ryggen och försökte med heel hook och liksom upkicks och så vidare.
Det var väl Omoplata och Gogo Plata
Men det var väl som mest ner på rygg i en minut eller någonting innan han tog sig upp. Så att han gjorde ju jättebra ifrån sig.
Men det här tror jag är det här gamla också. Det gamla folk lever kvar i Matt Hughes-eran. Du tog ner någon, höll dem ner och så liksom vann du på det. Det har ju ändrats, och jag tycker verkligen det är till det bättre. Och jag tror också att fighters och coacher kommer börja anpassas ännu mer ut efter det. För jag tror fortfarande många lever kvar med ta en nedtagning i slut av ronden så vinner du ronden och liknande. Men just där, effective striking. Effective.
Men det där är ju också så här kommentar från Joe Rogan som bara har fastnat hos folk. För jag tror inte att någon domare sitter och blundar till sista minuten. Det är så snurrigt. Ja, nu kom nedtagning här och då vann han ronden. Men nej, alltså det handlar ju också om vad fan man har gjort där. Men det är som att de har nött de här kommentarerna.
Steal the round liksom.
Ja, men verkligen. Och det är så här, jag kan köpa om det är jämnt, då kan du stjäla en rond. Men när det är ojämnt, då är det inte bara, han fick en nedtagning. Och det är så många som kan säga exakt det där. Ja, han tog ner honom i sista 30 och det är det domarna minns. Nej, det är en kommentar från i princip Rogan och andra som bara har fastnat.
Men det var ju att det primerades så mycket mer tidigare med octagon control och marktid. Ja, men du tog ner den och höll ner den. Alltså, det var ju liksom, då vann du ronderna. Så var det. Och nu är det ju, vi har ju sett några gånger när folk håller ner den andra och han kommer upp och bara får slå 10 slag så räcker det.
Alltså nu är det ju nästan så att man ibland ser guard som neutral position i princip. Så och där är ju liksom, för att den ena, om det är som Guram, slänger upp grejer från botten, men då är det han som jobbar. Det är så enkelt.
Visst.
En nedtagning, det är ju en aggressiv handling som liksom på något sätt ger poäng liksom. Men sen vad som händer när det nuddar marken, då är det lite 50-50 tills någon gör något.
Men sen ska det ju också vara, jag tycker även submission-försök ska väl inte heller räkna så här. Ja, men han försöker, ja det kanske är lite bättre, men det är inte heller effective grappling. Det är ju som, ja, men han slår luftslag. Ja, man försöker ju.
Ja,
men det där såg jag fans. Det var just när det var, jag tror att det var Connor och Nate Diaz 2. Så hade ju folk lagt upp det här med statistiken och skickade slag och så vidare. En kille bara, man ser ju själv. Här, alltså han är skickat. Jag bara, ja, fast kolla hur många han har träffat med.
Ja.
Att du sparkar 17 bollar mot mål men det andra laget gör rätt, det betyder att de har vunnit. Den statistiken ska man vara försiktig med att kolla på. Sebba, du har tankar och åsikter. Är det någonting som du tycker stack ut från Gurams game?
Alltså han sparkar. Han sparkar gjorde ont i soffan hemma liksom. Varenda spark som satt på armarna. Alltså hur han än träffar. Och man ser ju hans kroppsbyggnad. Den är ju liksom smalare över axlarna än vad han är ner till på kroppen. Och den liksom, man ser också att, som du sa, höfterna och rörligheten i hans liksom, ser vi, underdel av hans kropp är väldigt rörlig. Han får upp sparkarna högt och jag vill se han mer mot någon striker nu där han verkligen kan få skina ut helt och använda sin... Sen han har väl någon karatebakgrund måste det vara, va?
thai-boxningarna ja, på, men man har ju hållit på med lite allt möjligt.
Det är japansk jiu-jitsu han just är svart bält i, och sen, ja, och sen han, har han ju tävlat allt och hållit
exakt,
på med.
Exakt, och just att han skickar oortodoxa tekniker som yxsparkar.
Ja, just det.
Så det är liksom, man vill se han får liksom, hur säger vi, få spetsa det där så mycket som möjligt, och jag tror där kommer han verkligen få visa upp hela sitt game. För det saknade jag lite nu. Jag tror man får mycket respekt för hans sparkar, men han kan så mycket mer. Vi som ändå har sett han fightats innan vet vad han är kapabel till. Och jag hoppas att han tar match på lördag. Eller vad var han sa?
Ja just det, nu var det Islam Makhachev.
Makhachev står ju utan motståndare. Han skulle ju ha mött Rafael dos Anjos.
Jag har hört att han vill verkligen alltså fighta. Så han är så här, jag tar vem som helst, spelar ingen roll om det är en debutant liksom. Så att, sen vet inte jag, det var liksom tidigare i veckan. Nu kanske det har gått så att det är bara en vecka kvar liksom. Nej, nu har vi gått vidare.
Nej, de där är, men alltså Makhachev.
Det är en tuff fight.
Ja, det är en jobb, alltså sagt. Det är en sån här kille som alltså flyger under radarn, gör han väl absolut inte för oss som är insatta. Men det är ändå ingen namn, men han är ju så vidrigt bra.
Kopplingen till Khabib gör ändå så här, för Khabib hade gått ut och sagt via Kjellsonen att så här, besegrar någon Islam Makhachev, då ser jag den som en number one contender. Så att liksom, Khabib försöker ju verkligen, och Ali, de försöker ju boosta upp hans profil, och det snacket har ju gjort att han varit lite mer på tapeten senast, även om han kanske är lite mer av en doldis liksom.
Men de säger ju lite, eller nu vet man inte mycket, men Ali liksom att ja, det är ingen som vill möta han, och även liksom brottningsmässigt säger Khabib att han är liksom, han är på min nivå där också. Sen kanske rent MMA-mässigt är han inte det, men jobbig kille.
Men oavsett om den matchen blir av eller inte, så vill man ju ha svenskar som vågar utmana de namnen, och så, annars kommer du aldrig få de matcherna heller.
Nej.
Och jag skulle inte vara jätteförvånad om man får en match till medan han är på Fight Island, bara för att UFC tycker det är en skön story att det är just Hamzats kompis som också får en andra match här på kort tid.
Fun fact, han kan slå Hamzats rekord om han vinner.
Exakt. För att det är 7 dagar emellan, inte 10.
Det hade varit otroligt roligt.
Men det är bara att se liksom, blir de två det här nya stjärnparet i UFC? Ja, liksom,
smash guys the limit.
Ja, men, ja, det såg ju alla förstås att Hamzat satt bredvid Dana White på liksom, specialstolen där, och det kan väl nästan aldrig ha hänt tidigare, möjligtvis med McGregor.
Det,
men,
exakt, det är Connors plats det där.
Det är
Yes!
Och jag lyfter en till grej här bara innan vi helt går vidare. Men många gånger så har det ju riktats otroligt mycket kritik mot All Stars ifrån folk. Har det här, kan det här nu vara det här som dödar allt skitsnack om det gymmet? Nu när Khamzat kommer in, Guram kommer in, det är en helt ny trupp utav fighters som är på G in. Asha, tankar om det?
Jag tycker det händer redan lite med Khamzat, och definitivt alltså, det är fler och fler som vinner därifrån, så blir det ju att det där tas bort liksom. Och jag kan bara tänka när jag sitter och jobbar, det är så mycket som jag skriver om framgången från det gymmet nu, att de har ju ett jäkligt bra momentum, och jag menar att du har UFCs största stjärna egentligen i Khamzat därifrån, ja. Vad ska folk säga då om Andreas Michael och liknande liksom, utan nej, det är ju...
Det snacket har ju alltid varit ganska löjligt alltså, och utgått ifrån vad då, att Gustafsson har förlorat 3 matcher på yttersta världsnivå liksom.
Split decision på titelmatcher, ja, det är det. Ja, ja. Så bara, gud vad dåligt. Vilka andra har någon där?
Alltså, och med tanke på hur många fighters liksom All-Stars har och liksom i andra organisationer, och så blir de lite dömda då för att men kanske Illir och Alex har förlorat ett par matcher på kort.
Det där är så typiskt svenskt också, så här, liksom, internationellt sett, då ser man ju på All-Stars som ett av toppgymmen i världen liksom, där fighters kommer från andra länder, flockas där för att få bra sparring, och liksom, de har alla Finfo också, alltså, så här, riktigt bra tränare verkligen, och håller ju världsklass liksom. Då ska vi hålla på och hitta grejer här liksom. Men det, allting grundas ju mycket i det här USA-grejen liksom. Och där är det ju, bygger mycket på missförstånd liksom. Alltså, de vill ju gärna skicka Alex till USA. Han vill gärna vara här med familjen. Exakt. Det är så enkelt. Ja. Det är så enkelt liksom.
Men det där är ju också lite så här, för hur tonen har varit mot Alex, att han har ju, upplever jag, alltid fått mer skit i Sverige än vad han har fått internationellt.
Ja, ja.
Väldigt högt aktad internationellt och respekterad. oavsett om man har förlorat tre raka matcher nu. Men här hemma i Sverige så säger folk att han ska lägga av hit och dit.
Jag älskade när han rantade i MMA-podden mot svenska fans. Det var det bästa jag hört. Alltså, ja. Var, du vet, när han tar ton, för han gör inte det så ofta, men när han bara, nej, nu ska jag fan säga vad jag tycker och tänker. Det var så, det var guld alltså.
Ja, men, och jag lyfter det i något avsnitt också. Det är så enkelt att kritisera Alex för folk, men sen tror jag samma svenskar som har den kritiken kan också sitta och hylla fighters i USA som har åkt på 5 förluster. Mm. Tycker att han är skitbra, det var bara lite oflax. Men det, jag vet inte vad det beror på. Det är väl det där att vi drömmer så mycket om det här bältet, att så fort det inte går vägen, då är det som att de själva har stått där inne och är superbesvikna.
Men jag tror att det är en ren så här känslogrej, att folk vill så gärna och man bryr sig så mycket. Och när det inte går som man vill så blir man lite ledsen och besviken, och det är ganska jobbigt att känna, så då omvandlar man det till ilska istället. Mm. Att man bara, han är värdelös, den jävla sopan. För han får mig att må dåligt. Han får mig att bli ledsen. Därför tycker jag illa om han nu. Men vi har ju så, alltså Zlatan, samma sak för bara, är han verkligen så bra? Bara, ja, det är alltså, men på riktigt, ska han vara med i landslag? Jag tror de är bättre utan han. Nej, det är de inte. Alltså, det är liksom, det är så här, jag vet inte vad det är, men det är precis det. Jag tror att det är att folk blir ledsna när han förlorar. Man blir så besviken, och då riktar man det istället mot ilska mot han. För han har gjort mig illa just nu. Jag sitter här hemma och är ledsen och besviken. Så den där jävla sopan, att han alltid ska få mig att känna så här.
Uh-huh. Det är han som drömmer ju om att Alexander Gustafsson, 37-38 år, ska få lyfta ett mästarbälte. Liksom,
det borde ju gå
tungvikt.
Nu. Men det är ju samma om man är intresserad av fotboll eller något. Jag har ju själv varit i den man så här, när lagen man håller på förlorar, man bara, fan jag hatar dem, vad fan ska de få mig att känna så här för? Så det är väl samma princip liksom, nu är bara en enskild person.
Vi snackade ju förut om Jan Blachowicz. Det finns ju en öppning till en rematch där, så att vet, vi kan inte helt släppa det där ännu. Nej.
Du har inte hört något när du har varit och jobbat där, att Alex börjar klippa vikt igen eller?
Nej, det har jag inte hört, men jag tror liksom...
MMA-podden avslöjar.
Jag tror väl, om jag bara skulle gissa, så tror jag... Det där bältet kanske inte är så viktigt i sig. Alltså nu mer. Det var det när Jones var där. Mm. Och Danny Cormier var där. Men nu blir det någonstans så här, aha, ska jag gå ner och bara vinna bältet? Vad kommer jag känna efter det? Alltså, vinna mot Blachowicz när Jones har försvunnit och på väg upp till tungvikt. Det, helt plötsligt är inte den här jakten han har kvar. Och helt plötsligt kanske bara blir jobbigare istället för att slappna av och vara i tungvikt nu. Och få...
Men kan inte det vara det vinnande konceptet? Att han inte bryr sig om bältet, och därför så har han tagit bort den pressen från sig själv, radar upp vinster, och sen så råkar det bara leda till
vinst mot Blachowicz. Det är så det ska vara, men jag tror inte att han då går ner i vikt för det. För det, bara att gå ner i vikt är då jag gör det för bältet, eftersom han kanske trivs bättre i tungvikt och starta en ny resa bara för resans skull.
Just det, han vill äta sin pasta.
Ja, precis.
Ska vi gå vidare? Kvällens huvudmatch, det var Zombie mot Ortega. Jag var otroligt hypad inför den här. Det var heta känslor mellan båda två. Den här fighten har ju varit i görning. Jag tror att det är 3 gånger de har försökt få till den. Av olika anledningar så har det spruckit. Nu blev det av. Senaste matchen för Ortega var ju då matchen mot Max Holloway. Titelmatch, där var han bokstavligen sönderslagen. Nu var det dags för ytterligare en 5 ronder på Fight Island. Och det var Brian Ortega mot Zombie. Sebba, hur kändes det inför den här matchen?
Jag var ju hypad liksom. Det som du säger, den har ju varit på tapeten x antal gånger, och det har varit lite liksom beef och allt möjligt inför den här matchen. Men jag tyckte det kändes som att Zombie inte liksom, han var inte sig själv, eller den zombien vi var någon sen han fightade. Så jag vet inte om det var att det var för mycket press helt plötsligt nu på den här matchen, eller att han hade svårt att klara ut den här nya Ortega-versionen. Hans lilla reborn utan hår och bytt camp, och att det var det som kanske ställde till det för mycket för Zombie. Att han hade räknat med den gamla Ortega, och helt plötsligt kommer en kille här som vill liksom stå och fightas med han, hitta kontringar. Och jag tror att det ställde till det lite för Zombie. Så jag känner mig lite ledsen och besviken på Zombie faktiskt, att han inte, han var ju Zombie fortfarande, tog ju allt liksom, och stod kvar där ibland, och man liksom varit chockad igen, alltså, varför somnade han inte? Men med det sagt så tyckte jag att han fick också rätt bra utdelning. Det var någon uppercut som satt där, jag tror i 3 eller andra, som var riktigt fin. Och sen undrar man sig, varför fortsätter du inte? Sen blev det liksom kliva bak och jobba mycket defense istället för att vara offensiv.
Man väntade lite på att han skulle växla upp Zombie.
Och det hände aldrig. Nej. Så det var så här...
För jag säger, generellt så gillar jag inte att säga att jag är besviken på en fighter, utan jag skulle hellre hylla Ortega. Men jag känner ändå lite att så här, lite för mycket tålamod på Zombie. Att jag, liksom, jag saknade något hos honom.
Det var som att han inte vågade ta risken fullt ut, utan han var väldigt, väldigt, jag vet om det, det är också Ortega han möter, och det är mycket respekt, och han vet ju att skillseten på Ortega, och att det kan också vara att han inte riktigt vågar släppa liksom allt 100% och jaga avslutet. Men no risk, no reward, så...
Var han för rädd för nedtagningen, Mange?
Nej, det tror jag inte. Alltså, Ortega är ju inte så bra nedtagning. Alltså, han är inte så bra på nedtagning. Jag tror att Korean Zombie har tillräckligt bra nedtagningsförsvar och mark egentligen för att inte behöva vara så orolig. Men det är lustigt när det där sker ibland, och jag undrar vad det är. För jag tycker Max Holloway, även om Ortega såg väldigt, väldigt bra ut. Mycket bättre än vad han har gjort tidigare. Mycket bättre boxning, utveckla foten. Väldigt bra, snabb jab, bra rak vänster. Men jag tycker ändå Max Holloway någonstans gav, okej, okay, så här gör vi. Vi sätter ett högt tempo, rör på oss, tar vinklar, flyttar på oss. Så jag tänkte så här, men det är ju Korean Zombie ganska bra på. Istället hamnar han ganska rakt framför Ortega, som har längre armar. Och så utnyttjar sin räckvidd bättre och kommer liksom aldrig in. Utan hade han däremot börjat få igång fötterna, börja röra sig framåt, börja ta vinklar, tror jag hade sett bättre ut. Och jag tycker också att Korean Zombie liksom accepterar förlusten på något sätt. För man, okej, okay, man märker vart det här är på väg. Ganska tidigt. Och jag tycker antingen hörnan eller han borde säga, okej, okay, nu måste vi skruva upp tempo. Nu får du ta en för att ge två. Vi måste börja ta vinklar, måste komma höja volymen, för Ortega, även om han är bra med jabben, rak vänster, han är ingen volym punching machine. Han skickar.
Däremot har han ju ganska bra power, och det får man ge en eloge till honom, att han kanske, alltså att Zombie fick ju säkert respekt för hans power. Golvad i första ronden, en otroligt fin liksom spinning elbow i andra, så golvad i ronde 1 och 2. Då kanske han blir lite försiktig efter det.
Nu är det en hård jämförelse, men jag likställer den här lite grann med Israel Adesanya mot Paulo Costa, just för att jag tycker vi ser väldigt klart och tydligt att det är en fighter som sätter tempo till den här matchen och bara får igenom sitt game till 100%, och den andra hittar inget svar på det. Och jag ser ändå hur Zombie försöker liksom klura ut någonting, järnkontoret bara jobbar till 100 där, men han liksom, han vet inte vad han ska göra, och han blir bara nedstängd och dominerad i den här matchen. Sen lever han ju upp till sitt nickname Zombie där, som vi snackade om i spinning elbow. Det var ju helt galet att han inte knockades där, men jag tycker här är en sån här match där vi måste titta på hur bra Brian Ortega var, därför att det var en 2.0, det var det, han blev total hyllad av kommentatorerna liksom, och det är verkligen som de säger nu, att liksom man blir taggad på att se han i en ny titelfight, därför att han visar att han, det kan lika gärna vara den divisionens bästa fighter vi såg här i natt. Jag tror till exempel att han skulle vinna mot Alex Volkanovski nu. Så att.
Hur lyfter jag då? Bara för jag tror inte jag lyfter det innan. Han har själv sagt i en intervju att han var väldigt besviken efter sin match mot Max Holloway. Han hade sagt till sitt team att han ville jobba mycket mer på sin striking, men han menade då att hans team tyckte du är så pass bra så att vi fortsätter lite som vi har gjort. Det här gjorde ju då att han skickade bort alla förutom Henry Gracie, det är den enda som är kvar. Han har bytt team totalt. Han har jobbat jättemycket med sin striking, och det har verkligen lönat sig. Jag har varit lite i tankarna på det du sa med just det där med Costa och Adesanya, för att det var verkligen det, den ena personen kom aldrig riktigt igång. Jag har varit besviken för Zombie, för jag tycker att han kan
det är
bättre.
Klart.
Jag
skulle bli hjärtkrossad.
Jag
tycker att ni är samma vicklös. Jag tyckte Max Holloway Volkanovski i första matchen. Att jag upplevde att Max Holloway inte alls kom igång och inte löste Volkanovski-pusslet, utan han fick inte allt någon fart på benen, han började inte ta vinklar som man brukar, för Volkanovski sparkar bort benen på honom. Och det var ju precis samma sak, man bara, det här är inte den Max vi är vana att se. Men det var ju också Volkanovski som var så bra på det han gjorde i den matchen, och det är precis lite samma här nu.
Det är också sjukt att alltså Ortega, det har ju varit knäpptyst om honom, alltså han har inte vunnit en match då sedan alltså mars 2018, det är över 2,5 år. Och alltså när Conor McGregor har en lång frånvaro, då syns ju han ändå på Twitter och han liksom kommenterar saker som händer i MMA-världen. Det har varit helt knäpptyst om Ortega, så man har ju glömt bort honom lite grann.
Det finns ju förutom Jay Park.
Ja. Och det är ju det som är anledningen. Han har ju klivit helt åt sidan efter att han gick och örfilade Jay Park, och han har ju sagt det själv. Han har varit besviken på vissa medier. Han har inte velat prata med folk.
Vad fan förväntar du dig?
Ja, han var bara Brett Okamoto var den enda som han var redo att snacka med. Och då sa han, men folk har sin åsikt om vad som har hänt. Och det är ju masken föll av från honom på ett sätt. Han har byggt upp den här fina bilden och sen går han ändå tillbaka till liksom den här ghetto-stilen, att gå örfila folk bara för att förtjäna någon form av respekt. Och det är väl mer rädsla än respekt man vill ha om man ska örfila någon.
Whitewashing Okamoto.
Jag vet inte, men samtidigt, han klev in nu, han såg grym ut. Det var en otroligt bra prestation till honom. Jag måste säga ändå att det är så här, jag trodde inte att matchen skulle se ut så här. Nej, det hade jag inte förväntat mig någonstans.
Jag trodde inte så om det heller.
Nej, verkligen inte.
Men den variationen i attack, alltså det är verkligen fantastiskt. Alltså han är hela tiden bara utmanövrerad honom. Ja. Utklassade han liksom.
Ja, om det skulle vara en stående match, då hade jag inte trott att Ortega skulle liksom dundra hem 50-45 gånger 3. Liksom.
Nej, exakt. Nej, det är imponerande. Sjukt.
Nu är han ju lovad, Volkanovski.
Mm. Mm. Och Volkanovski accepterar. Han skrev ju på Twitter där, nu får vi se vem det blir. Och sen, bra, det var det här jag väntade på, nu kör vi, basically. Ja, liksom.
Ja, det är bra också. Bra att Volkanovski liksom, okej, jag ska försvara mitt bälte i min klass mot toppcontender, så det inte blir någon så här löjlig.
Nej, och man förstår ju honom att så här, han bara, fan jag vill inte möta Max Holloway för tredje gången i rad. Nej, alltså, det fattar väl vem som helst. Liksom. Nej, men du vet. Så att det är klart att han väntade på en fresh utmanare, nu har han det. Alla är överens om att det här är matchen att boka, då kör vi.
Vad tror du om den matchen, Sabah?
Jag tror Alex faktiskt. Fast jag blev imponerad av Ortega, så tror jag ändå att Alex har sitt momentum. Han har ett championship mindset och att han kommer stänga ner Ortega ändå. Men med det sagt så är Ortega alltid, han är lurig på backen, så han kan ju alltid få in en triangel eller en darsk.
Men det är det jag lyfter lite varning för. Hur pigg kommer Volkanovski vara på att ta ner Ortega? Alltså jag tror inte han kommer vilja göra det alls, och då då är det en stående fight. Och det är en bra match, speciellt med den här nyvunna boxningen. Så
han är så stor och kraftfull också, alltså det är den. Han ser inte ut att höra hemma i viktklassen nästan. Alltså när man såg jämförelsen mellan dem i natt liksom.
Men kul att det börjar hända något i fjädervikten också, som det känns som att det har stått still. Alltså hur många matcher av de som är rankade topp 5 har det varit i år förutom titelmatchen?
Nej, det är ju alla de här ombokningarna liksom, och Sabit och Jai, de har ju ställts in gång på gång alla de här matcherna, så att jävla skönt att se att de fick till den här nu efter typ 2 års väntan liksom.
Nu på lördag, då är det UFC 254. Äntligen kommer vi få svaret vem som är bäst i världen. Kan Justin Gaethje besegra Khabib Nurmagomedov? Det ska vi prata om nu. Nu på lördag, då smäller det. Och det är en sån positiv tid för oss här hemma, gott folk. Det är inte 04 på morgonen, natten till söndag. Nej, det här huvudkortet drar igång redan 20.00. Ja, ni hörde rätt. 8 på kvällen, då är det dags för UFC 254. Då vi kommer att få se Khabib Nurmagomedov mot Justin Gaethje. Får vi börja då. Khabib obesegrad, på väg nästan mot sina 30-0 i sin karriär. Han håller den där bältet just nu vid ett järngrepp. Gaethje däremot besegrade ju Tony Ferguson i en helt magisk match. När det blev en pandemi som uppstod och sabbade det där mötet mellan Tony och Khabib. Jag måste börja med att säga, Justin Gaethje jätteimponerad över hans prestation med Tony. Jag vill lite att vi börjar där innan vi hoppar på matchen mot Khabib. Så börjar med dig, Sebba. Tankar runt Tony och Gaethje-matchen nu på efterhand, nu när det har gått ett tag?
Det var ju, alltså, ja, du menar så. Jag var övertygad direkt efter matchen, men nu nästan ett halvår senare så är jag inte lika övertygad. Jag ansåg att Tony inte var den Tony som man har haft en bild i huvudet att han är, i och med att tiden har ju gått. Han har blivit äldre, han har inte utvecklats mer, utan han har fortfarande varit samma, säger vi, fighter. Och att Justin som drog tillbaka lite, började tänka lite mera, hade alla verktyg för att spöa honom. Och det fick han igenom. Men, och det var ju lite på hypen där. Att nu är Justin obesegrbar. Nu kommer han köra. Nu kommer han ta titeln igen. Riktiga titeln då. Men jag känner inte riktigt så idag.
Men säg inte än vad du tror. Vi håller på det där lite grann. Lite grann. Mange, vad är dina tankar om Justin efter prestationen mot Tony? Om vi går in lite på matchen mot Tony.
Ja, precis. Det var ju dock en av de mest brutala matcher man sett. Alltså, de smällarna Tony fick äta och det huvudskakningarna han bjöd på. Det var så att det här känns inte bra. Men alltså en imponerande prestation. Jag tycker han verkligen visar det här lugnet som han har pratat om. Och att han får ut det, han kan få ut det match. Jag tyckte det var skitbra av han. Det var liksom, säga vad man vill, Tony Ferguson är tuff. Riktigt bra slag, alla haft mycket hype bakom sig. Och det var ju det man kanske trodde skulle kunna besegra Khabib. Men nu tyckte jag att han inte visade att han höll det måttet. Så det är spännande, det kommer bli kul att se vad som komma skall.
Ja, Petter, ur ett sådär personporträtt, hur skulle du lyfta Gaethje?
Oj. Jag är lite inne på det här som Sebba säger, att alltså, det är så lätt att tänka på en fighter utifrån liksom den senaste matchen, och jag tyckte att Gaethje såg helt sensationell ut i sin senaste match mot Ferguson. Ju mer jag tänker på det, så jag har ju otroligt svårt att se hur någon ska kunna slå Khabib. Alltså med lite distans till den matchen så känner jag bara att som ren striker betraktad så tror jag Conor har en större chans mot Khabib än vad Gaethje har till exempel. Så att jag vet inte. Ja. Jag tror absolut på Khabib i den här matchen.
Mm. Vad säger jag?
Alla vill hoppa till nästa fråga.
Jag bara,
man är där i tankarna.
Gaethje 2.0. Han såg fenomenal ut där. När han insåg att Brawler, liksom, den här galna stilen funkar bara så långt, då gick han tillbaka till verkstaden. Han jobbade ut att nu kan han liksom, han kan stänga ner någon som han gjorde mot Ferguson. Där liksom över 5 ronder så är han bara, lägger steget före hela tiden. Sen har han ju nästa liksom plan B. Då är det bara att köra en galen fight. Och då är det, jag menar, ska du... Du måste vara helt sjuk i huvudet för att köra det gamet med Justin. Liksom. Det har vi sett med typ Eddie Alvarez och såna här liksom, porier. Det är de enda han har torskat mot, och de är riktiga galningar de med. Men alltså, det var en fantastisk fight. Visst var det här, det blir alltid liksom Tony Ferguson som man är liksom, han är lite folkkär och sådär. Man blev ju besviken där och då, men det är verkligen så här att ett halvår senare eller vad det är, då tittar man mer på hur bra Justin är och den här streaken han har av att vara väldigt teknisk. Det var verkligen en imponerande fight av han. Jag gillade den här, jag tycker det är coolt att se promos nu när han bara slänger bältet i marken. Ja. Varför slänger du av det där? I wait for a real one. Ja. Liksom. Så att, nej.
Alltså jag vill bara lyfta Gage just där, det är ju så fantastiskt, det är något klipp där från hörnan mot just Ferguson. När han står bara, okej, fokus. Han sitter och tittar åt alla håll och helt så upphypad och tycker det är så jävla kul och börjar prata om något annat. Mm. Och så bara, I'm having too much fun.
Och Whitman är ju grym coach. Han är bra i ringhörna. Jag vet också när han säger det till honom att du behöver inte, försök inte släcka honom med varje slag. Alltså, håll på knockouten. Ja. Alltså, det är så fint att se någon som Gaethje som har varit, vi har ju pratat många gånger, okej, det kanske är dags med någon form av IQ från den här killen. Och sen har han bara bestämt sig för, men jag ska bli smartare i min fighting. Och det är en helt ny fighter.
Och det var det, hans anledning tycker jag är så fantastiskt roligt. I had too much fun. Alltså det är liksom så här, varför slutade, varför blev det tajt? Så bara, men jag hade för roligt alltså. Jag blev för exalterad och bara slogs.
Men alltså, jag tror också det var ju en match som Justin vill fightas mot Tony. Det var en stående fight där han liksom hittade sin timing på allt, och det är där han thriver, där han börjar njuta liksom och få en smäll, men liksom sätter sina smällar, och han gillar ju den här fighten liksom, själva slagsmålet, men med tanke bakom, men nu blir ju hela matchbilden ändrad, då Khabib är inte samma sorts fighter som kommer stå och vilja trada och liksom köra Mexican style mot honom.
Kolla, nu hoppar han också vidare. Vi väntar på
det
är ändå,
kan vi inte bara gå dit?
Stor, smyger in den.
Ja, men då vill jag också säga, för jag tror
jag måste bara säga att det är ju en skillnad mellan Tony-fighten och de här tidigare klassiska Gaethje-matcherna. Att det är, visst, det är alltid liksom lite galenskap, ta en smäll och liknande, men han gör det med mer finess i dagens läge än vad han gjorde bara för något år sedan liksom, tycker jag.
Vi ska börja prata om Khabib nu, men vi kommer fortfarande ha Tony kvar, för det jag vill lyfta är, det är lite en intervju han hade fått, och då hade han fått frågan då om Tony och matchen som aldrig blev vald, och säger han: I like Tony, but Tony stupid guy. Why cut weight? Det här med att han klippte vikten två gånger. Har någon en åsikt om att det kan ha påverkat i matchen mot Gaethje att han klippte vikt två gånger så tätt in på?
Jag tror det är mer, alltså, jag tror det är mer alla circumstances som kanske påverkade honom mentalt, att det liksom Khabib-matchen drogs bort igen och det ska ombokas och skjutas upp och pandemic och allt det här. Jag tror jag nästan, tänker jag i alla fall, kan påverka mer än själva viktnedgången. Sen vet inte jag, det kanske Mange kan svara på mer.
Alltså det kändes väl onödigt, tyckte jag, när det hände. Sen tror jag inte att det är hela anledningen till att han förlorade den matchen, för att han var ju totalt utklassad. Men det är ju,
det går inte att säga att det
hjälpte ju inte.
Nej, precis. Det är inte orsaken, självklart. Men nu vet jag inte exakt hur mycket han klipper. Men jag kan säga för egen del, jag klipper inte jättemycket. Alltså, det är tufft. Alltså, man är uttorkad, man mår skit. Och så studsar man upp på tok för högt ofta efter. Bara dra på sig vätska. Och det är en väldigt konstig process som sker i kroppen. Så... alltså det är ingen optimal uppladdning. Och han är, alltså, men jag skulle inte säga stupid, men han är ju bara nej, men han är ju bara väldigt speciell. Han har sin egen konst.
Snällt sagt.
Nej, men det, han står med sina dockor och håller på och grejar, och man följer han på Instagram och ser hur han tränar. Han är ju speciell liksom. Och hela den där grejen, det är också bara, ja, kanske inte det bästa.
Det där är faktiskt intressant att det lyfter, för att jag kommer ihåg att det var så här, typ, man skrev flera artiklar innan om så här Tony Fergusons galna träning, bara för att, och du vet, det började verkligen bli att folk tyckte det var kul att se på. Undrar om han liksom fastnade lite grann i så här, nu ska jag liksom fokusera på att göra såna här sjuka grejer för att hypa fighten på mitt konstiga sätt. Och då kanske han glömmer bort lite mer det här som faktiskt är viktigt, att du ska fan med göra en gameplan lite grann. Förstår du vad jag menar?
Men har ni sett honom göra marklyft?
Nej.
Var inte det någon så här jättekonstig teknik?
Ja, nej,
liksom?
Alltså, hans teknik är... den är så läskig att man tror att ryggen kommer bara brytas.
Ja, jag har någon minne av det där.
Det är sån ostbågeform av marklyft. Och han kör tungt och han kör många. Och det ser så illa ut. Och jag vet att Luke Thomas från USA hade riktat någon kritik mot det. För han är själv så här tung, vad heter det, marklyftsnörd. Och då, det skulle sluta med att Tony Ferguson hade blockat honom. Jag var arg för att han hade kritiserat hans mark. Men den är skit. Och det är många gånger jag tycker när han kör styrka att man säger att jag fattar inte vad det är för tränarna runt honom. För någon måste ju ändå förklara att du ska inte krumma ryggen så mycket. Du måste ha lite bättre kontroll. Det handlar inte bara om att lyfta tungt. Det handlar faktiskt om att göra
mycket lyftande.
Det är nästan lika illa
det
som...
det kommer jag inte ihåg. Men man ser att han får ju kämpa. Men det är ju också i... alltså, det är, alltså...
men jag tror inte han har någon tränare. Jag tror ingen... alltså, jag tror han har någon...
uppe i bergen för
dig själv. Men jag tror han har någon polare kanske. Eller någon coach eller något liknande som är på hans sida. Så typ, men nu gör vi den här sjuka grejen. Och han bara, ja, whatever. Han får hänga med liksom. För en ren strukturerad plan, träningsregim, tror jag inte han kan hålla sig till.
Nej, jag tror att han har, alltså, tänker att han har gjort det fram tills nu. Och bara, det funkar, det här är min grej. Det är så här, secret till min success liksom. Och så,
bygger sitt eget gym, gör sitt eget upplägg.
Exakt, och gör de här rullar på grejer och liksom håller på sig.
Kasta sand också, runt, throw the sand liksom. Som han gjorde i matchen.
Lyftstolpar.
Ja, det är det som är ett problem ofta. För människor, jag tror att vi säger, men det har ju funkat hittills. Ja, alltså det är ju för att du är en duktig atlet och har tränat länge och en bra fighter. Det är inte för det där konstiga du gör. Det är trots det så har det funkat. Men man kopplar ihop det med, men det är bara för att jag har gjort det här, det funkar. Nej, det är trots det.
Ja, här har vi i alla fall en kille som har koll på bitarna, som är obesegrade så här långt, som just nu har 8 stycken vinster. Som jag sa, han är på väg mot 30. Hans tre senaste motståndare är Alia Quinta, Conor McGregor och Dustin Poirier. Ja, Khabib Nurmagomedov, nu är det dags för honom igen. tankar och funderingar här, Sebbe, efter de fina prestationerna som han har haft mot både Conor och Dustin. Vilken McGregor, vilken Khabib ser vi den här gången?
Jag tror vi kommer se samma Khabib, och jag har ju sett, han har ju lagt upp någon egen så här typ camp
på YouTube, ja.
Exakt, och där har man fått se lite hur hans energi är, och jag tycker han känns exakt likadan, fokuserad, fast det här med hans, sin fars bortgång och allt det här. Men han verkar liksom ha processerat den sorgen, och nu så är han fokuserad på match, och han går in i något så här läskigt liksom. Han blir så, hans integritet är väldigt så här. Man får väl stor respekt av han bara att se hur han för sig. För att det ser man, han är Khabib som alltid. Han är väldigt typ, om man jämför med Khamzat, Khamzat har ju ändå anammat det här nya generationen, prata på presskonferenserna, driva med folk. Khabib har ju aldrig riktigt varit där. Han har väldigt haft liksom den här strukturen och det här kyliga runt sig. Jag tycker det märks mer och mer, och jag tror att han är så fokuserad på den här matchen, vet vad det innebär, och jag tror att vi kommer få se Khabib, den bästa Khabib vi har sett liksom, med den här pressen han har hela tiden, och att minsta misstag Justin gör så kommer han hamna på backen, och sen kommer det vara det här ständiga pressen, nonstop, och se om han kan hantera det eller inte.
Men, jag vill bara lyfta en grej här nu. Han hade problem med Ala Quinta. Folk säger, ja, men det var för att det var kort varsel. Var det verkligen det, eller var det att Ala Quintas brottning var så pass bra? Så till slut när de hamnade stående, så visst, där hade Khabib ett övertag. Men jag kommer sticka ut hakan och säga att jag tycker Justin Gaethje är mycket bättre stående än vad Ala Quinta är. Asha.
Men hur mycket problem hade han när han vinner 50-44 på alla scorecards? Alltså där tror jag det också är lite som du sa tidigare. Det är Joe Rogans kommentering ibland som sätter också, för att han satt ju och kommenterade medan Khabib står och bara jabbar sönder honom. Nej, då liksom, ja, det är faktiskt, nu ser vi att Khabib är mänsklig här och så vidare liksom. Så jag tror man läser in lite för mycket den matchen. Det var kort varsel och sådär också. Men jag kör bara en vild gissning. Jag tror inte någon här i studion tror att Khabib kommer in till den här matchen nu och kommer se annorlunda ut på något sätt bara på grund av sorgen, eller?
Nej, det är inte jag heller. Nej,
utan han är så pass kylig.
Accepterat den här matchen så här snabbt.
Och jag älskade också när, för att i Ryssland då har ju liksom så många frågan om det här, och sen när det var någon conference call så frågar de igen, how difficult is it, du vet, så, och han bara vad fan är det för, jag fattar inte. Han bara, har du en farsa? Ja, det har jag liksom. Ja, bra, vad skulle du känna om han dog liksom? Nej, det skulle inte vara så kul, va? Nej, precis, det är samma här. Jag är också människa liksom.
Jag kan känna att de frågorna, jag fattar frågan, men den är så jävla, ja, men efter oförskämd.
När det är femte gången också, jo, alltså så här, första,
jag kan tycka nästan att första till och med också är oförskämt.
Men då får man ställa det med finess liksom.
Jag fattar, men för det jag känner här är att det är så många som har ställt frågan, de har frågat Dana White säkert 40 gånger om det här, och de bara fortsätter och maler den här jävla frågan, och som du säger även i presskonferensen, jag tycker det var ett bra svar av hur skulle du må?
Men sen är det ju, alltså du får ju tänka på syftet med frågan, alltså rent journalistiskt ibland så måste man kunna ställa svåra frågor och liksom ge sig, men då får man ju, för det första får man göra det med finess, för det andra får du tänka, vad är syftet med den här frågan? Bara att få en rubrik, that's it, Khabib säger att det är svårt att träna utan sin farsa liksom. Nej, du vet svaret på frågan redan, och då är det oförskämt som fan.
Men för mig är det mer när den har ställts så många gånger som den har ställts, då känner jag att då har man, den är klar.
Jag tycker ändå inte att den är helt orimlig. Alltså, för lite det måste Khabib tänka på, att när han väl accepterar den här matchen, då måste han veta om att jag kommer få 50 frågor om det här, eller 25 frågor om det här. För det är så många olika journalister för olika bolag i olika länder som kommer vilja ställa den frågan. Sen kan jag hålla med om att man måste nog kanske ställa den. Har den ställts några gånger innan, så måste du nog kanske
hitta ett nytt sätt att ta lite finess. Exakt.
Hur kanske svårt inte behöver dyka upp flera gånger på samma presskonferens. Och sådär. Men alltså att han får den några flera gånger inför matchen ser jag inte som helt
Exakt. Alltså, missförstår mig rätt. Jag hade kanske också kunnat ställa frågan, men på ett annat sätt. Liksom, inte det här, hur svårt är det? Du vet hur svårt det är. Det är svårt. Det är liksom, that's it. Det är fett svårt. Det är jobbigt liksom. Så att då får du hitta någonting kanske med lite mer positiv vinkel på det, eller någonting som gör att annars så får du den här reaktionen.
Jag tror ibland liksom också att många journalister lyssnar inte på andras frågor, för att jag vet att det repeteras även rätt många frågor på presskonferenserna. Så kan en person ha ställt en fråga och den tredje frågan är samma igen. Och det där är också för mig ett mysterium, att folk inte är lyhörda och faktiskt är där och lyssnar på vad som sägs. Och det håller med. Frågan i sig är kanske inte värsta problemet, men det är verkligen hur den ställs. Jag tror att den går att lirka in på ett helt annat sätt.
Sen tror jag det är lite language också. det var en rysk reporter som försökte köra på engelska. Alltså, ja. Hade det varit någon annan kanske man hade ställt det på snyggare sätt. Liksom. Men det där blev bara fullplatt liksom, och fick reporten att se lite dum ut. Liksom.
Tankar om matchen då?
Nej men alltså, det är ju så här. Jag tycker det är roligt, man hör ibland men jag ser ändå Gage som favorit. Eller jag tror han kommer kunna vinna. Ja, det är helt omöjligt, då är det ju bara trotsig. Ska vi sätta, ska vi sätta 1 miljon på det, sätter jag på Khabib alla gånger i veckan. Alltså snubben är 28-0. Han har typ inte förlorat en minut i sin UFC-karriär.
Han har förlorat en rond, det är McGregor.
Ja, en rond, precis. En rond i sin UFC-karriär. Så det är inte många minuter han har förlorat totalt under sin karriär som är, han har mött de bästa. Så att han inte är stor favorit när han går in i det här, ja... Alltså det är orimligt.
Det är men det är inte alltid lite så när du har en dominant mästare. Alltså ta typ GSP, så är det alltid folk som säger, ja men Condit, han kommer vara den som liksom dethronar GSP. Ja men Hendrix, han kommer vara den som...
Ja eller Costa Adesanya, då jävla, han är stor och stark.
Men förr eller senare händer det.
Så tycker man att senare händer det. Connor, om Dustin och nu om Justin igen liksom. Alltså det går inte att säga något annat än att Khabib är stor favorit. Och det spelar liksom ingen roll om du är nummer 1, 2 eller 3 på rankingen, för Khabib har satt ribban här uppe. Och då ska du vara jävligt, du ska liksom överprestera för att slå honom.
Sen med allt det sagt så ser jag det som en intressant match. Så här, för man bara, det är alltid det här, det kommer ju troligtvis vara att Khabib tar ner han efter 1, 2, 3 minuter och så kommer Gaethje ligga där under och så kommer det ske x antal ronder.
För Gaethje har ju alltid varit frågetecknet när vi har pratat.
Ja, men det har vi.
Med hans brottning, hur bra är den egentligen? Vi har aldrig sett.
Men jag såg en intressant statistik att han har ju bara varit på backen i 17 sekunder i hela sin UFC-karriär, Gaethje.
Dustin turneran.
Men hur rädd var han för Dustins nedtag?
Nej, men det var precis, alltså absolut, sånt väger in, men jag bara menar att det var han som turneran en gång, men att han, ja, det är fortfarande så nu, jag vet Javier Mendes sa det någon gång när de frågade han som är då hans tränare från AK som jag har tränat med, som liksom, ah men vad tror du, han är all American bla bla bla, och han bara, have you seen what the Russian wrestlers do to the Americans? Det var liksom där, vi lämnar det där, för det är en annan nivå, det har vi ju sett i hans karriär. Alltså, säga vad man vill om någon som har bra nedtagningsförsvar, alla hamnar på marken och kommer inte upp.
Men jag var bara tvungen att dubbelkolla så att de verkligen har mötts. Men alltså Michael Johnson har ju tagit ner Justin Gaethje. Då ska väl också Khabib klara av att plocka ner Justin.
Ja just det, han tog ner han.
Så det är, men Dustin också.
Och Michael Johnson är den enda som har skakat Khabib också.
Ja just det, det gjorde han verkligen. Ja,
han prickade honom och där var det vart riktigt vingligt.
Det var wobbligt.
Ja. Det är det största.
Var det på UFC 205 eller?
Jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var UFC.
Ja, det visst var det. Det var samma champ-galan där.
Ja.
Yes, Alvarez
jag var på plats då. McGregor. Och då var ju Khabib så långt ner. Liksom Conor gick huvudmatchen och Khabib, vet inte ens om han var på main card.
Nej, det var huvudmatchen på prelims.
Ja.
Jag måste säga så här. Justin Gaethje är mannen för jobbet. Han vinner mot Khabib.
Oj!
Han är
bara slängde ut den här.
Så här, om du tittar på Khabibs senaste match mot Poirier, då finns det luckor där jag menar på att Poiriers rädsla för Khabib, alltså så här, rädsla, men ni förstår vad jag menar, alltså att man är tillbakadragen, gör att hade det varit Gaethje i samma scenarion så hade det, jag kommer ihåg han jagade med lite slag, han fick in lite sköna grejer, guillotinen kan vi bara ta åt sidan, det kommer inte få mot Khabib, men liksom, det finns öppningar i det stående som Gaethje kan använda mycket bättre än någon annan. Sen är ju brottningen ett frågetecken, men man vet att han har credentials, han är tillräckligt, det kommer ner till det här, han är tillräckligt galen för att inte få den här liksom, ni vet när det är liksom en Jones eller Khabib, det smittar ju av sig, Adesanya också, de här mästarna smittar ju av sig lite grann med sitt osande. Ja, exakt. Och jag tror inte att Gaethje är den som påverkas av en sån grej på det sättet. Förlorar han, då är det, alltså, kommer det ner till rent tekniskt och tillfälligheter liksom, som är vilken match som helst. Men det här liksom andra aspekten av det, det finns inte där på samma sätt, och jag tycker att vi har sett luckor där andra fighters har liksom kommit en liten bit in på vägen men inte kunnat fullfölja det. Gaethje är en annan femma här, och vi ser även liksom hur till och med Conor hade bra nedtagningsförsvar i början mot Khabib liksom. Alltså, brottningen är ett stort frågetecken. Så att jag säger inte till 100% liksom. Jag skulle inte betta en miljon som Mange säger. Men när det kommer till väljer du A eller B, Gaethje tar det.
Oj, men om man säger typ, som om man tittar på Conor, som jag tycker är ett bra stående och hade en bra stil för att besegra Khabib egentligen. Mm. Och ja, han var jättebra på att försvara i början. Han försvarade, det var lite som Danny Cormier tror jag sa det. Han försvarar 1, 2, 3. Men Khabib har 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alltså det tar inte slut. Och sen med det sagt så är det så, alltså det kan ju vara så att Gaethje lyckas försvara. Det är det som är så spännande med sådana här matcher. Men jag tror fortfarande att det troliga rent statistiskt, om man bara så här, ja, det är att han blir nedtagen och nedhållen. Alltså som det har sett ut så ofta. Det är det. Och vi har inte sett, alltså det här blir ju som en sån, men han har varit bra brottare. Ja, okej, okay, men vi såg Tyron Woodley till exempel, som aldrig hade blivit nedtagen. Sen helt plötsligt tar alla ner han. Och han kommer inte alls upp. Han är, känns helt katastrof helt plötsligt. Det är väl, vad hände? Det är ju samma sak där. Det är ingen som riktigt har sagt, men jag brottas med han. Det är ingen som har brottas med Gaethje, som har gått in med inställningen att jag ska brottas med han. Utan alla har ju kört stående fighting med han.
Gaethje blir nedtagen i rond 1. Håller ut till rondpausen. Kommer ut till rond 2. Och där så öppnar han bra.
Jag håller med många här. Det är så här, jag har sett Gaethje förlora. Jag har inte sett Khabib förlora. Och bara den liksom, vetenskapen gör att jag lägger mina chips på Khabib liksom. Och jag tror att det spelar ingen roll hur pass bättre stående Gaethje är. Han har alltid möjligheten, puncher's chance, kunna träffa. Men jag tror att pressen från Khabib, att det hela tiden är fram. Kommer inte låta Justin få andas liksom. Och just det här att få en uppan mot burväggen, så blir det en lång fight. Och Khabib kommer ta sin tid. Det tar till att bryta ner han, till att koka honom där inne. Så att han kan liksom få antingen en submission på honom eller TKO.
Det man får ge Gaethje, det är att han är ju bra på att fightas trött. Han är riktigt bra på att fightas trött. Och han verkar gilla det. Men frågan är
om det blir brottning.
Precis, det var det jag tänkte säga. Hur gillar han att försöka bli nedtagen om och om igen trött? Han gillar att slåss trött, det vet vi. Men hur gillar han att brottas riktigt trött? Och hur trött, alltså, mycket frågor. Men vi har sett ändå Khabib.
Ja, Petter.
Ja, men jag håller ju Khabib som stor favorit. Sen det är väl liksom inte 90-10% att Khabib vinner, utan det kanske är 60-40. Alltså jag räknar inte bort Gaethje, men 28-0 av det vi har sett hittills, så spelar det ingen roll hur bra striker du är, om du är Dustin eller Conor eller Quint eller vem det nu är, för Khabib nöter ner folk. Så jag har ingen anledning att tro att vi kommer se något annat nu. Men som jag sa, ofta när det är en dominant mästare så tänker man liksom att ja, men det här är nog killen som ska kunna liksom få jobbet gjort. Och jag tror fan inte det.
Det är Matt Serra som kommer att komma på.
Ja, exakt. Ja, men jag köper alla argument som Asha kommer med, för jag har tänkt på ganska liknande. Det finns ett frågetecken för mig just runt Gaethje. Det är hans kondition. Det är han väldigt ärlig med, att han har inte 5 ronder i sig, utan han kommer antingen behöva konservera sin energi, vilket är svårt när det blir clinch mot buren, det blir brottning, det blir kämpa för nedtagningarna. Men däremot så tror jag att det blir intressant att se de här första försöken, nedtagningsförsöken från Khabib. För att jag säger ändå att händerna, de är bättre hos Gaethje. Och om Gaethje lyckas hålla det stående, det var därför också lyfta Aya Quinta, där kommer matchen se ut på ett helt annat sätt. Gaethje är bättre än Aya Quinta när de står upp. Jag tyckte Aya Quinta försvarade sig väldigt bra på matchen där, att han fick inte riktigt uträttat det på marken som han brukar. Han jobbade mycket med handledskontrollen, och det förhindrar den här jobbiga ground and pounden ifrån Khabib. Så det är en intressant faktor. Nu kommer vi få svaret. Hur är Gaethjes brottning? Men jag vet däremot inte om jag vågar säga att Gaethje vinner. Jag är nog lite som dig där, men jag skulle nog säga att det är 45-55 i procent från min sida.
Det jag vill lyfta också med Quinta där också, när han går in i den matchen så har han en helt annan stil än Gaethje har. Gaethje är mycket mer upprätt. Quinta låg väldigt lågt med sin främre hand, han sjönk ner väldigt lågt, han var väldigt liksom med på sin vakt. Det är ju frågan, kommer Gaethje vara det? Eller kommer han gå framåt och liksom, som vi har sett, Michael Johnson tar ner, vi såg ner Dustin Poirier-turnén. Går han fram med den vårdslösheten, då kommer han bli nedtagen, tror jag. Men, ja, det, ja.
Ja. Men det är samtidigt, det är viktigt att skilja på innan och efter förlusterna med Gaethje. Mm-hmm. Alltså hade det varit en tidigare Gaethje när han var obesegrad, då hade han torskat den här matchen. Men jag är lite inne på den här Gaethje 2.0 liksom. Och då blir det spännande, därför att han håller också, han är jäkligt bra på att hålla avståndet och verkligen vara inne i tajmingen liksom, och välja sina tillfällen väl istället för att bara gå in och gröta. Sen kommer det behövas, alltså det kommer bli en grisig match oavsett vem som vinner här liksom. Och det är bara så jävla kul att vi har snackat om Gaethjes brottning skit länge. Hur bra är den? Nu får vi veta. Nu får vi veta hur bra den är.
Men just det där på att fighta på distans, det var ju det jag tänkte med Connor. För det finns ingen som är bättre på att ligga på distans och plocka ner någon. Alltså han är en av de bästa i världen på det. Och fantastisk timing när folk kommer in. Men ja, det gick ju inte.
Men, alltså, men där är ändå så här, då får man fråga sig också, är Gaethje lika rädd för nedtagningen som Conor? Alla är rädd för Khabibs nedtagning, men är han lika rädd för den? Därför att enda anledningen att Conor blev droppad av Khabib var just på grund av det hotet. Det är som Randleman och Krokop liksom, alltså på det sättet. Så att, och strikingmässigt så är ju Gaethje bättre så att...
Men det var det som var hela grejen med Tony-matchen, att där var det någon som inte skulle vara rädd för och nästan välkomna takedownen, så att han kan få ligga i gard och använda sitt spel där. Men jag tror ändå att alltså Gaethje vet ju inget, som ni säger. Jag vet ju inget liksom. Vi har bara sett han fighta stående. Och sen är den här mystiken kring hans brottning. Och så här, men vänta bara.
För han är brottare i grunden. Det är någonstans bara, men hur bra är alltså,
och nu får han det tuffaste testet. Så nu är det upp till bevis liksom. Det är så här, okej, det är dags nu.
Nej, sjukt bra match.
Nej, men det är jättespännande. Det är verkligen, som ni säger, vi kommer få mycket svar. Om han vinner, då är det 29-0. Han och hans pappa hade ju sagt att han skulle ta sig till 30-0. Sen är det pension. Vem tror ni det blir, om vi nu leker med tanken att Khabib vinner? Vem tror ni att han möter? Han har själv stängt ner McGregor-matchen, men däremot för någon månad sedan sa han, he can fight Dustin, if he wins I will fight him again. Nu ska ju Conor och Dustin fightas. Eller, ja precis, Dustin Poirier. Men nu har han sagt att han ändå inte vill möta honom.
Så. Spelar ingen roll att han säger att han inte vill ta den matchen eller att McGregor måste vinna 10 matcher. Han kommer ta den. Alltså det är en sån bra payday. Ja. Och det, den matchen jag tror måste hända igen. Alltså det tycker jag i alla fall.
Ja, tja, vad säger
du? Det är det enda.
Det är ju så här, det finns två alternativ här. Och Khabib leker alltid svår med McGregor. Men han är inte omöjligt övertalad, definitivt. Men det finns en plan A, tror jag, det är GSP. Kan det hända? Vilket Dana också har öppnat för lite vagt och sen dragit tillbaka. Och du vet, där pågår också en massa games hela tiden mellan Dana och GSP. Kan de få det att hända? GSP är fortfarande öppen för den. Khabib vill verkligen möta GSP. Han ser det som den här legendarfighten liksom, som verkligen ska cementis legacy. Kan de få till den matchen, då blir det GSP. Om inte, då blir det McGregor.
Men alltså är det ens in, alltså, jag, nu vet jag att vissa kanske, alltså jag tycker det är jätteointressant.
Jag håller med.
Alltså det var jättelänge sedan, alltså, jag tycker bara vi såg mot Bisping att det är såhär, okej, du kanske inte bäst borde, nu vann han ju den i alla fall, men det, Bisping var inte heller i sin prime.
Nej, hur många år sedan var det här? Det
var typ 4 år sedan, tror jag. Jag tror att 2016.
Fyra år sedan, han var inte bra då.
Men de har ju släppt oddsen också. Det är ju, alltså Khabib kommer in till det där storfavorit liksom.
Men
sen är det ändå att för honom personligen och för att liksom ha det på sitt resume liksom, så betyder det mycket. Det har man hört under tiden liksom senaste
åren. Det blir ingen legit liksom, hur säger man? Alltså, det är ju mer än, som du säger, hans personliga
men det är som att Adesanya mötte Silva liksom. Alltså, det är för att titta tillbaka på snarare än att...
Och
liksom,
då får vi ändå säga att Silva fortfarande fightas.
Ja,
alltså,
ja, exakt.
GSP var ett bra tag sedan han gick i pension. Och jag är ganska övertygad om att även om han tränar lite så är det inte samma. Och han har en gammal stil och han blir långsammare, svag. Alltså,
han blir äldre. Så
ja,
det är så
precis.
Här.
Helt ointressant.
Så han kommer inte vara GSP-eran. Nej. Hur är det gubb-GSP? Hur intressant
är det? Jag vill ju fortfarande, eller jag tyckte det hade varit roligast om, för han är ju ganska stor. Han väger ju ganska mycket och bara gå upp en viktklass. Det hade varit det coolaste tycker jag.
Fast det är så här, ska du gå ut mot Usman liksom?
Ja, det är alltså fantastiskt roligt. För mig, jag skiter i hand. Jag skiter i det, logiken i det. Jag vill se det, för nu har han wipat hela viktklassen. Den är färdig. Det finns ingen riktigt som ligger och lurar där bakom. Det är ju någon rematch i så fall. Så...
Charles Dobronx.
Ja, det
är... Just bara om vi går in på det här med att bli nedtagen och jobba från botten. Det hade varit väldigt intressant att se mot Khabib. För han är grym på rygg. Alltså.
Det är, som Tony där. Det är samma liksom, kort han slänger in. Att han har en väldigt bra guard. Jobbar väldigt, väldigt... alltså har ett bra jits-game. Och det är väl det som... kommer vara katalysator någon gång. Liksom.
Men där är grejen, det är så här, det finns massa spännande matcher. Lättvikten är ju den mest stacked division. Liksom, och kommer alltid så här, men han kommer inte möta vem som helst här. Jag ser det som, alltså, det måste vara ett stort jävla namn oavsett. Det här ska vara en meningsfull fight för att bli 30-0. Liksom.
Och sen lite beroende på vad som händer med Ferguson och hans nästa match och vem han möter, så är det fortfarande en match som jag vill se. Alltså, bara för att han har förlorat en match av sina 13 senaste så är det inte som att nej, men han är slut, han borde aldrig få, alltså, vi har försökt få till den här matchen för, lite grann men jag vill fortfarande se den alltså.
Vilka vill se Donald Cerrone mot Khabib?
Nej.
jag har ett wildcard. Det här är inte omöjligt. Floyd Mayweather. Man vet ju inte, det är inte omöjligt. Definitivt inte, det har snackats. Och Floyd har sagt att en Conor eller en Khabib, du vet, så jag kan tjäna $300 miljoner.
Ja.
Så att det är någonting.
Men vad händer om man förlorar då?
Ja, där är nästan, undrar om inte han behöver gå till 30-0 först och sen köra den sista. Ja, men nu kör jag Floyd och sen så...
Ja, men
efter att Floyd blir väl boxning, så då blir det
ju, men det är det jag menar, så kanske han måste ta den här sista.
Someone's got to go.
Ja.
För då måste det bli att han gör en rematch direkt i så fall.
Alltså mot Floyd förlorar han ju, så det är ju bara så här lite rolig grej liksom.
Men skulle han förlora mot Justin, blir det en rematch direkt då mot Justin?
Det blir det nog.
Det blir det.
Det blir det.
Ja, absolut. Det blir det.
Men vad tycker du han ska göra när han är 28-1 då, efter matchen mot Gaethje här?
Det blir ju rematchen lätt. Alltså så här, är det någon som har en clear cut liksom biljett och bara få en immediate rematch på en gång, då är det Khabib. Alltså så här, det finns ju ingen som skulle säga emot det. Så.
Nej.
Men då kanske också torskan, då kan det vara roligt att titta tillbaka på Ferguson-matchen. För då blir det lite mer...
Ja, men det tror jag de har lyft lite. Att det är nog den enda möjligheten till att den matchen blir av. Mm. Eller om Tony helt plötsligt börjar vinna.
Mm. Ja, för då helt plötsligt får du tillbaka samma magi. Eller inte samma, men typ nästan. För det är så här, ja, men båda torskar mot Justin. Då blir det där jämna igen. Annars skulle slänga in Ferguson nu mot Khabib. Alltså, det skulle bara vara roligt om det var så här... Någon vild jäkla sista minuten lösning liksom, alltså.
Men där är ju frågan, för det lyfte även Khabib när han säger he's stupid guy, det är det här, och där håller jag med. Alltså, jag tror ju inte att Tony Ferguson någonsin kommer bli samma person igen efter den mängden stryk han tog ut av Gaethje, för det var bisarrt. Och som du säger, man, de här huvudskakningarna. Det är som att saker ligger löst i pallet. Nej, att han bara vill skaka det till rätta.
Han är väl 37 typ, är han det?
Ja, jag är osäker på
det. De har ju ändå haft lite CTI-vibbar på honom innan den matchen. Och så här är det som att han blir slagen med ett baseballträ i 25 minuter liksom.
Nej, det var nog bland de sjukaste och obehagligaste matcherna jag sett utan att snubben går ner. Man bara, nu räcker det på riktigt. Det var inte bara så att han blöder och att det ser obehagligt ut, utan man bara, hur står allt till just nu? För det började liksom såhär...
Ja, men slutsekvensen där man liksom skakar
bara. Och rör på sig konstigt. Man bara, han står upp. Jag undrar om han är liksom närvarande. Nej, det var sjukt.
Där har vi nog aldrig sett någon som är för tuff för sitt bästa som i den fighten liksom.
Men de sparkarna också som Gaethje har kan ju bli intressant mot Khabib. Alltså, det har vi sett mot Alvarez, mot Poirier, mot Ferguson. Khabib vill väl gärna att folk ska sparka, för då kan han plocka ner det. Men det är ju något som vi inte riktigt har pratat om. Det, alltså, det är ett vapen för Gaethje.
Hur många TKOs på low kicks har han? Det är en hel del, tror jag.
Han är riktigt
ett par,
bra.
Tre minst.
Får han in de här low kicks, då förstör han ju hela gamet för Khabib också. Liksom.
Mm.
Ah, jag tror på Khabib. Eller på Gaethje.
Jag bestämmer mig på lördag.
Jag måste
se walk-ins och se vem som kommer med bäst energy. Då vet jag.
Ser man en Khabib komma ut som drar i suspen som kostar, då är det klart. Då är det Gaethje som vinner. Okej. Och där är man alltså bara från när vi är inne på Costa. Vi behöver ju lyft honom varje gång nu. Men han fortsätter ju på sociala medier och snackar om Adesanya. För mig börjar det bli... Alltså, nu har vi ju landat. Nu är det ju inte bara bizarrt.
Nej, men det är dumstruten på oss.
Nu är det ju faktiskt patetiskt. Så tackar jag nu till Derek Brunson som vill möta dig. Men är det någon som har någon tanke om det som han håller på med? För jag tycker bara att han, sorry man, men han gör verkligen bort sig för varje inlägg han gör.
Alltså på ett sätt kan man ju säga att han håller sig relevant och han, liksom, han blir snackad om och han får folk att bli emotionally invested på ett eller annat sätt.
Sen har
ju
fel.
Han har ju valt att göra det med riktigt dumstrut på. Han säger bara få ner det ut och vi snackar om det varje gång.
Jag tycker Costa känns som en, jag tror han är en otroligt snäll människa. Men han har lite otur när han tänker bara. För det är verkligen så här, jag tror bara inte han så här har listat ut hur det framstår.
Det där är intressant. Han har ingen aning.
Jag tror inte att det är en plan han har bakom det. Jag tror bara att det har blivit fel. Liksom.
Den rådgivaren han har är Captain Eric.
Ja, jo. Men jag tror att han har väldigt mycket stolthet. Att han, liksom, han kan inte acceptera det, här, det som har skett och stoltheten är där.
Nej, 100%. Men det lustiga är också hur han lägger upp en video när han står och kör hand. Flies. Liksom som att han håller på att bli redo. Det är så att, bro, du behöver inte träna mer styrka.
Det är det som gör att, jag, liksom, att han känns ännu mer puckad. Att han är bara så stor med så mycket muskler. Ja. Det blir bara värre på något sätt.
Ja.
Av den anledningen. Det är svårt att säga varför. Men.
Det är väldigt snurrigt. Israel Adesanya har väl själv sagt att de kommer aldrig mötas igen. Och jag köper det. Jag tror att Adesanya har 2 matcher kvar i den här viktklassen. Sen tror jag han börjar jobbas upp.
Alltså, han behöver 6 raka vinster minst för att det ska ens komma på tal igen. Liksom.
Alltså, jag får en känsla
av att det kan man ju snacka om att tappa magin liksom, runt Costa.
Ja. För det var faktiskt en fråga jag fick under live igår som ändå var rätt bra. Är hypen död på Costa precis som hypen är död på Sean O'Malley? Jag måste nog säga att för mig finns det mer hype runt O'Malley än vad det gör runt Costa.
Han är ju fortfarande mentalt obesegrad, så att där har man fortfarande magi.
Ja, exakt.
Men just nu är det ju ingen magi. Å andra sidan så har man ju sett, då kunde man ju sagt samma sak om Ngannou när han torskade liksom 2 matcher och så tittar man på vart han är idag. Alltså Costa kan ju alltid jobba sig tillbaka. Men för just nu så är ju
det
är ingen magi kvar.
Men Ngannou är ju också a different kind of beast. Alltså det är tungvikt, det är något speciellt där. Det är ju bara konstigt. Det är konstigt med Ngannou. Men jag tycker, jag var ju bara säga det för jag har inte varit med sig. Men just Israel Adesanya, något jag älskade. Det var så här intervjun efter. När liksom så här, hur gick det? Han bara, I told you guys. I know this shit.
Det var liksom 10 steg före.
Ja, men det var så, det är ungefär som när man själv har gjort någon så här jipp och någon svensex och någon bara, men jag tror att det kommer gå. Den här killen, han är ganska stark och han har, du vet, slagits någon gång på gatan. Man bara, det är lugnt. Det är 100% lugnt. Och sen bara, det var helt lugnt. Ja, det var det. Och det var lite den, han var så klar i det han sa. Så bara, jag sa ju det innan. Mm. Det var liksom ingen, det var inte en tveksamhet. Det var så bara, men jag visste att det skulle gå så här. Det går inte att jämföra våra nivåer. Och det kändes ju verkligen så i matchen. Det gick inte att jämföra.
Jag såg en intervju med Teddy Atlas. Jag vet inte hur många som kollar på honom. Boxningscoachen.
Han började synas lite mer nu i MMA-sammanhang.
Han är väldigt intressant att lyssna på. Han sa också det. Han hade fått frågan, även om det var hans son som hade frågan, hur kommer det gå mellan Paulo Costa och Israel Adesanya? Israel Adesanya kommer checka upp honom. Costa har inte en chans. Han har ingenting att komma med. Och det var exakt så det hade gått i matchen också. Men sen har vi Sebba då och Asha som tror. Jag har tänkt på det där.
Det är bara därför du lyfter det här varje podd. Du bara sitter och myser i. Ja, vad tycker ni om liksom hur fånig Costa är? Liksom, jag är dumma jävlar.
Han år senare, samma grej.
Precis, år 2025. Jag har tänkt på den här bilden som folk har lagt upp på några så här fitness-snubbar. Och så är det så här. Folk är rädda för de här personerna, tror att de är jättebra fighters, men egentligen är de här. Ni två, ni följer för den.
90-talsluckan.
Fan, det tog mig så här många avsnitt att begripa vad som försiggår här. Jag tycker jag
det här är första gången ni samlade ihop också, så ni var tvungna att njuta lite i. Nej, men vi släpper det. Det är för till nästa avsnitt tar vi upp det. Ja,
det är bra segway.
Ja, exakt. Vi har däremot en mellanviktsmatch som vi ska prata om. Och det är ju då Robert Whittaker som blev av med bältet mot just Israel Adesanya. Och så var då Jared Cannonier som istället just nu, intressant, tagit sig från tungvikt till lätt tungvikt. Och nu ser det ut som en jävla ångvält i mellanvikten. Det här är en väldigt, väldigt spännande match. Börja med dig, Mange. Vad är din tanke? För det här är ju din viktklass. Ja. Cannonier, former, eller förlåt, Whittaker, former champ mot Cannonier utmanare. Vad ser du den här?
Ja, men jag tycker att det är bara väldigt spännande med Cannonier som har liksom typ, jag tycker lite flygit under radarn genom att han har gått genom en del viktklasser och man har inte riktigt etablerat han som en mellanviktskille än, utan att han har ju vunnit matcher och kommit upp där, men jag tycker ändå inte att man har sett han riktigt blivit testad på det sättet. Och det kommer bli väldigt intressant, för jag tycker att det här kommer helt klart vara hans tuffaste test mot en motståndare som inte passar han så jättebra egentligen. Alltså helt plötsligt är det, ja, det kommer vara en fight som kommer gå lite längre, som kommer utmana han och behöva vara lite taktisk och smart i den här. Och jag tycker fortfarande han är som ett, liksom ett wildcard. Jag vet inte vart vi har han. Han slår jättehårt, jätteatletisk och ser jättefarlig ut. Men ja, hur långt räcker det? Hur är hans tekniska skills egentligen?
Exakt, jag håller helt med. Det är ju det. Han är en atlet, liksom. Explosiv, jättestark. Men Whittaker är för det första mer rutinerad. Möt bättre motstånd, varit champ. Har en stil som liksom, som han hela tiden förändrar, och beroende på vad det är för motståndare han möter, har många fler verktyg. Men med det sagt så kan han också bli träffad av en av de här kanonerna som kan nerskicka, och då är det ju sleepy time. Så det blir intressant att se hur Whittaker kommer till den här matchen. Liksom, kommer han som han har sett ut innan, när man liksom har varit imponerad av hans skillset, eller kommer han nu lite mera, säger vi, inte avdankad, men lite på andra sidan av karriären, då blir det väldigt, väldigt hårt här, och han vet att det kan ta slut på en smäll.
Jag ska lyfta just det du säger, just det här med bomberna ifrån Cannonier, för att det intressanta där är att de två senaste förlusterna som Whittaker har, det är Steven Thompson och Sarah Adesanya. Det är just TKO-er, och det är de enda två TKO-erna han har åkt på.
Sen blev han brutalt golvad i matchen redan innan där, som han vann mot Romero också. Ja. Det är intressant, jag tycker så här, hade han kommit nu från förlusten mot Adesanya, då hade man nog gett mer, alltså sett Cannonier som mer av en favorit här. Sen tycker jag att Whittaker kom tillbaka och visade upp sig i sitt bästa jag igen mot till, även om det var en jäkla jämn fight, så var det ju, där var ju hög klass verkligen. Jag skulle ju så gärna se uppbyggnaden mellan Adesanya och Cannonier, och liksom, jag tror jag nämnde det förut, du borde smacka in dem i någon Joe Rogans podcast, sitta och snacka om Matrix och grejer liksom, det hade varit jävla roligt. Men jag ser bara inte annat än bomberna som alltid är en faktor i MMA, så känns det som att Whittaker på alla andra sätt är en bättre fighten. Och det är också bra för oss, eftersom att om Whittaker vinner, tror jag inte Adesanya är så himla sugen på att köra den rematchen så här tidigt. Om Jack vinner mot Till då kommer han stjäla den chansen.
Eller flyger chansen förbi och bara
han kan ju ha gått fem matcher till liksom.
Ska bara slänga in snabbt om Cannonier bara, jättefort om Cannonier. Han är obesegrad sedan han klev ner vid mellanvikt. Det är tre stycken vinster där. De kommer via TKO, två stycken i rond 2, en i rond 1. Petter.
Jag tänkte bara säga, alltså Whittaker har ju tidigare pratat om sin mentala ohälsa, så det skulle väl vara, är väl inget jättestort frågetecken längre, men alltså om det finns något litet frågetecken kring till vilken Whittaker som dyker upp, för rent skicklighetsmässigt så är han ju oerhört mycket mer bevisad än vad Cannonier är, så att jag ger väl Cannonier en puncher's chance, men är det liksom den vanliga Whittaker som dyker upp, då ser jag att han absolut vinner det här.
Ja.
Även om jag också skulle gilla att se, alltså vinner Whittaker det här, jag vet inte hur sugen jag är på att se honom mot Adesanya igen.
Nej,
alltså,
exakt,
jag gillar ju fräscha matchups liksom, jo, men, så att jag hade hellre sett Cannonier mot Adesanya. Det hade jag gjort, men jag tror då blir det nog
vinnaren till och Hermansson. De går ju matchen, alltså det är i december, det är inte jättelångt bort, så jag tror att om Whittaker vinner, jag vill nog tro att det blir Jack eller Darren då.
Definitivt, framförallt om Till vinner. Men jag tror även Jack, bara på grund av det han sa på presskonferensen senast, så startar det lite liksom att man tänker på det. Men det är helt härligt alltså, när ni ska tagga till er för den här matchen, ta en kik på Cannoniers segerintervju efter han besegrar Jack. Jag som gillar lite flummiga grejer, alltså, så här, lyssna på orden han säger, lyssna på ESPN-surret efteråt när han står med några jävla energibollar och jag vet inte vad, alltså, han är ju hur flummig som helst när han lirar den. Och den personlighetsmatchningen med Adesanya, det blir fascinerande och någonting som jag tror inte riktigt vi har sett, två fighters så pass lika mentalt fast ändå på olika sätt. Alltså, det hade varit jävligt intressant bara uppbyggnadsmässigt. Sen så tror inte jag att Cannonier har vad som krävs för att vinna mot Adesanya, men det är andra femma.
Hade inte han med sig in på presskonferensen efter Hermansson-matchen typ ett horn?
Massa sådana här föremål liksom. Han sa ju redan där i buren liksom, I have the power of the entire universe to channel through me.
Så vad tror vi? Vem vinner matchen? Jag säger nog ändå Whittaker.
Whittaker domslut, tror jag.
Jag säger också Whittaker.
Jag säger också Whittaker domslut.
Ja, Intressant. När vi ändå är inne på Till och sånt där, så är det ju mer snack mellan Darren Till och Khamzat än vad det är mellan Darren Till och Jack. Min teori är där väl att Jack är ju inte jätterolig på sociala medier, och han går inte in i dem, han är för snäll. Han går inte in i de här clincharna, medan nu börjar ju intresset skapas mer mellan en match. Jag får ju mer frågor om Till och Khamzat än vad jag får mellan Till och Jack.
Redan Darren Till är ju pound for pound best fighter på Twitter. Han är så jäkla rolig, och hans nya lilla grej med att köra Zoom calls, det började bara för några dagar sedan. Jag upptäckte det här med Zoom, liksom tänkte testa, vem vill vara med, så han twittrar ju ut bara i helgen att säga, ja fan, Khamzat är ju fucking bum, liksom, är du på att köra en Zoom call? Liksom. Ja visst, send me the link, skriver Khamzat liksom, så att han är så rolig med alla sina konstiga pikar, och där har vi någon som inte alls är rädd för Khamzat. Alltså det krävs ju lite mer från Khamzat för att det ska vara en logisk matchning, men jag ser inte det som så himla avlägset.
Nej, för de har ju byggt upp en sån ändå hype kring det.
Och det är redan folk som inte vet vem som vinner det här. De diskuterar, vad fan, är du dum i huvudet? Khamzat är ju mycket bättre brottare, säger någon. Och sen är liksom, han har inte mött någon i närheten av toppen, säger någon annan. Så att det är ju spännande.
Det är också en del om vilket momentum Khamzat har när Till ska möta, liksom inbokad för att möta Hermansson, och ändå lägger ut typ 5 insta-inlägg i rad om Khamzat istället.
Ja, men det är helt galet. Och det jag gillar också är Khamzat helt, så men visst, om han skadar sig eller efter den matchen, han bara, vadå, jag är här nu. Alltså, vi tar nästa vecka.
Jag tror att Till ur ett rent influencer marknadsförings Instagram perspektiv här, så är det smart av honom att gå in i de här clincharna med Khamzat, för Khamzat har galet mycket mer följare än vad Jack Hermansson har.
Ja.
Så han vinner nog otroligt.
Och det är ändå så här, men jag har ändå en match bokad, så att vadå?
Alltid en bortförklaring.
Då kan han bara ta det goda från den uppmärksamheten, och ändå säga, men jag måste ju fokusera på Jack nu såklart. Det fattar ju vem som helst.
Ja, och vinner han mot Jack, då vill han ha titelmatch.
Ja exakt. Nej, men liksom,
ifall inte Cannonier har vunnit, så kommer inte Darren Till säga, I will fight. Nu, han är ju en helt annan dilekt, men han kommer inte vilja möta Khamzat då. Då kommer han ju såklart gå mot titeln.
Vem som är det bäst striker i UFC?
Ja, däremot...
Nu ska alla försöka med en kock. Jävligt spik.
Chris Weidman har sagt att han vill möta Khamzat också. Neil Magny har sagt att han vill möta. Jag skulle gärna vilja se Chris Weidman mot Khamzat.
Ja,
det är mer för att jag inte gillar
Chris Weidman på
Ja, exakt.
Han är så märklig med sina call-outs på sistone. Här är också så här, Khamzat ska gå main event i den 19 december. Det vet alla. Så här, jag skulle gärna göra honom handbollpaj i januari. Så här, men vadå? Det är 19 december som han ska fightas. Vad fan, tror du man ska liksom boka om allt det här bara för att du vill ha en extra månad? Du har ju massa tid redan liksom. Ska vi köra i januari liksom?
Jag tror alla vill på the hype train och få synas och få liksom, surra vi helt plötsligt om Chris Weidman.
Ja, men ta fighten. Det är roligt, den har ju erbjudits för 19 december. Då tackar jag nej liksom. Så att, för det sa ju Dana White, han är en av dem som vi redan har kollat med liksom.
Ja, det är så konstigt när man gör en sån grej. Ja. För det är ändå ganska långt kvar.
Det är som att tacka ja till, eller liksom du ska få det att verka som att du tackar ja till en utmaning när du egentligen tackar nej på något sätt. Ja. Liksom. Därför att du vet ju att UFC kommer inte anpassa sig efter dig, då tar de någon annan. Det är Khamzat som är stjärnan här liksom.
Ja, det blir intressant att se vad han får för matchning. Han satt ju där bredvid Dana White igår, som redan har sagt. Neil Magny verkar vara redo.
Jag tror att vi landar där någonstans, och det är ganska lagom och bra.
Ja, det är 10:e rankad, får ett test här. Neil Magny blir alltid liksom underskattad, eller man ska säga liksom. Och det är
Neil Magny är ju legit.
Ja, men då är han inne i topp 10 och då,
hör hemma där uppe.
Då öppnar det för matcherna mot alla andra också, när du redan är 10:e rankad och har det här momentumet bakom dig. Och den här galan säljer ju sig själv med att Khamzat testa sig mot topp 10. Den som är B-side spelar ingen roll.
Och mot en fighter som Neil Magny, som är väldigt underskattad. Det är ju precis det, att många underskattar honom, men han har ett väldigt brett game och liksom vinner mer än vad man tror.
Och det är ju perfekt för honom också att han inte har det här market value, liksom, att han får då men jag tar matcher som ingen annan vill ha. Då får man ju mer respekt för han, oavsett hur det går också liksom.
Sen har jag tolkat det som att Magny har fått frågan och sagt nej. Det kan ju vara så att de fortsätter att förhandla vidare. För jag träffade Khamzat för ett reportage som kommer komma lite längre fram, och då frågade jag kring hans nästa match, och då sa han tog Neil Magny som exempel och sa så här, men Neil Magny har ju snackat om den 19 december. Så fick han frågan om den 19 december, då sa han nej, men håll käften då, så Khamzat så här, och folk bara snackar, men när det kommer till buren, då försvinner de.
Ja. Men jag undrar om inte det har varit, nu vet jag, alltså, det kan ju vara som du säger, men samtidigt så tror jag också att UFC inte har varit jättesugna på den matchen.
Så frågan är om det verkligen är Magny som har tackat nej, eller om det är UFC som försöker hålla han åt sidan för att hitta några Wonderboy och de här som de hellre vill ha liksom. För det hade ju varit, för Kamsat Stock så hade det varit det bästa om man fick möta en Wonderboy topp 5 direkt, ett så stort namn liksom, och hoppa upp och få den värde, alltså så här att han, det är inte bara att du har slagit in i ranken då, utan du har också besegrat Wonderboy som alla har stor respekt för. Tyvärr har ju inte alla samma respekt för Magny heller.
Nej.
Han är inte lika stort namn.
Nej, exakt.
Och jag tror UFC vet ju också potentialen med Kamsat, att de kan liksom, ja, det här är en superfight nu vi kan göra, beroende på att vi hittar rätt motståndare.
Alltså om du tittar på hur långt in i sina respektive UFC-karriärer de är, så är ju Kamsat betydligt större än Conor McGregor till och med. Alltså om du jämför just tidsmässigt, klart att Conor är större idag än vad Kamsat exakt är, men alltså den här rivstarten.
Kan vi säga så här, att Neil Magny är lite för mycket good guy på Twitter, på allt liksom. Man vill ju ändå att Kamsat ska ha någon, så ja, det blir ja, lite liksom drama mellan dem, så att man hypar upp matchen.
Ja.
Jag tror bara skillnaden där, om jag ska lyfta lite parallellen som du har gjort mellan Conor och Khabib, så det är Kamsat. Skillnaden där är att Conor nådde ut till folk som inte följer MMA och nådde en storhet på ett helt annat sätt.
Fast inte på 2 månader.
Nej, det kommer.
Och jag tror
han klättrade ur det där.
Och Kamsat har ju, som jag nämnt tidigare, 3 olika alltså starka potentiella fangrupper. Det är arabvärlden, alltså muslimvärlden, ryssarna och svenskarna. Och att ha de 3 olika som alla backar dig och försöker claima dig till, alltså det här är våran fighter liksom. Ja.
10 000 svenska MMA intresserade.
Det enda jag vet är att Kamsat ofta hoppar in på min live på Insta. Så följ mig på Instagram, @paulelvaje, där har ni det.
Live-chatten är den nya
Kamsavågen.
Ja, exakt.
Jag får se vilka, jag tycker att alla MMA-fighters, det är bara fråga om att vara med i min live när jag är live, så kanske jag släpper in er också om inte Kamsat redan är där. Nej, men det är skitkul, alltså på riktigt. Om ni hör det här och vill joina in i min live, så hör av er så styr vi upp det.
Jag känner mig ärad en natt, så här, 2 gäster, Kamsat och Asha.
Ja, precis. 2 personer.
Jag kanske får stjäla lite av hans glans nu.
Ja, exakt. Vi har lite lyssnafrågor, men jag känner att vi har lyft majoriteten, och jag vill bara säga tack till alla som uppskattar podden. Det uppskattas jättemycket. Min livechatt har också blivit lyft. Tack så mycket. Men resten av frågorna har vi i princip besvarat. Sen var det några som kanske var lite för ingående i någonting som vi hade behövt prata om innan vi hade börjat podda. Så jag känner att vi har nått vår ände i det här programmet. Men är det någonting som ni känner att ni vill lyfta som inte har lyfts? Om det är någon nyhet eller vad det än må vara, så släng in det nu.
Jag kan lyfta att det är jäkligt kul att se de svenska officials på Fight Island. Mm. Och bara i natt så såg vi en ny svensk debutera som referee. Det är Anders Taxi Olsson som gör ett bra jobb, och han har visat att han håller bra klass här hemma i Sverige.
Jag har en liten instickare. Vad hände med tandskyddet där?
Ja, det är faktiskt
där är lite kritik.
Ja,
Jag tycker han kunde. Han hade lägen att stoppa in det där tandskyddet.
Definitivt. Men samtidigt ändå, det är kul bara för svensk del att
definitivt,
se.
Definitivt, 100%.
Och alla kan göra miss. Alltså det var ju liksom, hade det varit det någon olycka.
UFC jitters.
Ja, men lite så blir det ändå. Men kul att se där. Sen har vi haft Kevins attack också, och Bodin och som jag snackade om tidigare liksom.
Men var det bara 2 domare som dömde alla matcher igår? Var det bara Anders och Bosaski?
Ja, just det.
För jag upplevde att det inte var någon, men jag kanske har missat någon.
Jag tänkte direkt när jag såg det där.
Det var bara de två, eller hur?
Bosaski-namnet, nu har vi en partisdomare när det var Gorans match.
Det var lite, jag tänkte samma tanke. Jag undrar hur det hade sett ut om Anders hade gått in där. Men ja, de fick köra.
Det är bra att det inte var Goran som var brottaren. Så det var uppställningar höger och vänster.
Ja, men super. Som sagt, ingen som hade något mer att tillägga.
Nej, jag tror inte.
Det verkade vara allting. Jag vill tacka alla er som har backat oss på Patreon. Det uppskattas jättemycket. Även om ni lägger en donation på $1 eller en euro eller vad det är, så räcker det jättelångt. Desto fler som gör det, så öppnar upp till fler möjligheter. Det vi kommer börja med när vi når tillräckligt många Patreons, det är såklart att släppa fler specialavsnitt. Även kanske släppa 2 avsnitt i veckan. Men det är där vi startar. Så tack till alla som är med på Patreon och joinar oss. Stort tack. Följ mig på Instagram @paulelvaje, följ MMA-podden på MMA-podden Instagram. Sen är det
Sabba.
Jycken Stenenblad heter jag, va?
MMA Asha.
Och Twitter, va?
På Twitter SVT Peter.
Snyggt.
Ja, där har ni det. Med det sagt säger vi tack för den här gången, så hörs vi nästa vecka igen.
Hej då.
Tack.
presenteras av I Like Radio. I Like Radio.